Allsvenska podden sponsras av Paf med uppgiften att hitta veckans hetaste spel den omgången som kommer. Och den här veckan så hittar vi Göteborgsderbyt då på Hisingen mellan Häcken och Blåvitt som spelas på lördag. Känslan här är att ett formstarkt Häcken då hemma på konstgräset på Bravida kommer bli en för tuff uppgift för gästerna. Och ettan spelas för två gånger pengarna. Mer odds på Allsvenskan och såklart mycket mer hittar ni på paf.se. Glöm inte att du måste vara 18 år för att spela och misstänker du att du spelar för mycket så besök spelpaus.se för att läsa mer om att pausa sitt spelande och få hjälp vid spelberoende.
Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman. Det är jag som är Laul och det är du som är Boman. Hej Per!
Hej!
Idag ska vi prata om den tionde omgången, om en tabell som börjar sätta sig, eller om Malmös maskerade mästartakter, om kaosmatchen på Tele2, om ett antiklimax på Gamla Ullevi, om AIK verkligen var illa ute mot Falkenberg och om Häckens förlorade försvarsspel. Hur djup är Giffarnas kris och en hel del annat? Men först Per Boman, du har en spaning som spänner över stad och land.
Ja, det kan man säga. Det finns ju otaliga trötta konspirationsteorier och så här märkliga föreställningar kring media och allsvenskan som ju inte stämmer. Det är så här trötta klyschor om att alla sportjournalister hejar på Hammarby eller att fotbollsjournalister medvetet svartmålar fotbollssupporter och sånt som inte alls stämmer. Det finns mycket sådana grejer. Men det finns en allmänt spridd uppfattning som faktiskt är helt sann. Den om att riksmedierna inte lägger lika stor kraft på att rapportera om lagen utanför storstäderna som man gör om de som är i Malmö, Göteborg och Stockholm. Den är helt sann och det gör ont i mig varje dag att det faktiskt är så. För jag får ofta mejl från läsare som undrar i varför i helvete vi inte har skrivit någonting om Kalmar, Örebro eller Östersund, Älvsborg eller liknande. Och då skäms jag lika mycket varje gång. För några år sedan hade alla rikstidningar och riksredaktionerna en respektabel bevakning av alla svenska matcher egentligen kan man säga. Vi var på plats överallt, alltid. Numera är inte ens TT på plats överallt och det handlar ju såklart om pengar. Medierna har mycket mindre cash jämfört med förr i tiden vilket gör att de i första hand lägger tyngdpunkten på de 7-8 största lagen plus en eller två positiva överraskningar som går oväntat bra. Visst, de andra lagen bevakas också men inte alls lika mycket som förr och redan förr var det ju en storstadsfixering även om man bevakade de andra matcherna. Nu är det ju ännu mer av den varan. Det får ju såklart följa även för den här podden. Många undrar varför vi inte sa någonting om Häcken, Kalmar eller Falkenberg vid något tillfälle. Och det beror ju på att jag och Robert i princip alltid skickas ut på storlagens matcher för att bevaka dem i första hand. Därför finns det också en tyngdpunkt på dem i podden som är jobbig i viss mån. Men det är, jag tycker man ska vara ärlig för det är sanningen. Generellt sett tycker jag att det känns pissigt med den storstadsfokuseringen. För varje allsvensk intresserad så ska det vara lika kul att få höra om och prata om Michael Ohm och Johan Stenmark, Marcus Holgersson och David Haro som Ahmed Tankovic, Tarik Elionossi, Marcus Rosenberg och Paka Lagemyr. Men ibland så missar vi då ett par matcher på grund av att vi är och bevakar något av storstadslagen. Men det vi kan lova här är att alltid, ta mig fan, alltid lägga stor kraft på att analysera även det andra laget som något av storstadslagen möter. Att vi försöker säga någonting om dem också. Det kan vara Kalmar, Falkenberg eller Sirius när de möter AIK, Hammarby eller Malmö FF. I tyck också, när vi skriver på matcherna, våra krönikor, så tycker jag vi ska, man alltid ska lägga en viss del av det också på att nämna någonting om det andra laget. Det tycker jag är viktigt. Jag kan avsluta med att parafrasera Rune Andreasson som skapade Bamse. En gång gick han ur socialdemokratin för att de slutade lägga 1% av BNP på internationellt bistånd. Och jag kommer använda hans citat fast om vår podd då. Att åtminstone prata mycket om lagen som möter storstadslagen, det är vår livboj för att inte drunkna i skam.
Ja, det var en fantastisk avslutning måste jag säga på en briljant spaning som tog mig lite måste jag säga. Det här var fint. Jag är nästan lite mållös här av djupet i din betraktelse, men jag försöker finna mig och sticka hål i det jag kan sticka hål i ändå, så att vi får lite dynamik här. Jag tycker att du har för korta spann i det du ser här. Du jämför, eller din världsbild sträcker sig 20 år under tiden Sportbladet har funnits. Sportbladet till exempel kom ju till liksom för att nu ska vi ta idrotten på allvar, och särskilt de största sporterna då, och där var allsvenskan en del, vilket gjorde att under Sportbladets första tid, då medierna blomstrade, det fanns mycket pengar, då la man en väldig kraft på alla allsvenska matcher och alla allsvenska lag. Och sen är det ju helt riktigt som du beskriver det, nu har det blivit mer och mer viktat åt att vi har 6 fokuslag som vi fokuserar på, Stockholmslagen i allsvenskan, Malmö, IFK Göteborg och IFK Norrköping, och de andra försvinner lite grann. Men om du backar innan Sportbladet fanns, då bestod Aftonbladet av 5 sportsidor i en papperstidning. Det var en minimal bevakning av allsvenska smålag och så här. Det var liksom, det fanns ingenting. Så att jämfört med förr i tiden, om du backar längre än 20 år, så är det, skulle jag säga idag, är bevakningen av smålagen mycket större än vad, än vad den var då. Så att man ser det i ett större perspektiv, så är det inte riktigt lika dystert som du målar upp det, skulle jag säga.
Nej, men det är en väldigt bra poäng, och den kan jag faktiskt inte säga emot överhuvudtaget, för den bevakningen som man minns på 90-talet när man läste tidningen av, alltså i början på 90-talet och mitten av 90-talet, det var ju egentligen att det var en plusliga från Örebro och det var det liksom.
Så ja, att, man, alltså de lagen fick ju ibland vara glada att de kom med liksom på resultatbörsen. Och sen förklaringen till det, den är ju strikt kommersiell. Alltså ja, det är dåliga tider för medierna nu. Vi jobbar mycket med plusmaterial för att kompensera de intäkter som papperstidningen drog in, och att även kunna finansiera verksamheten via nätet. Och en plustext om, vad ska vi ta, Östersund eller Kalmar eller ens Älvsborg, det ger inte lika stort intresse, och då blir det liksom naturligt att man lägger plusmaterialet på de här stora klubbarna.
Men vi kan väl ändå försöka lova då att ändå ha en bredd i vår bevakning i podd och i krönika.
Ja, jag är glad att du har lovat det. Att du kan leva upp till det också. Jag ska göra mitt bästa, men jag avger inga löften. Annat än att det var en väldigt bra spaning. Nej, men det är klart vi ska göra det innan morgon går. Vi ska glida över till veckans 5 huvudämnen, som då börjar, som jag satt rubriken, Malmö FFs maskerade mästartakter. Jag tror att utifrån hur diskussionen har varit runt Malmö, för jag tror att det har satt någon slags bild om att de har inte varit så bra i år. Och sen ser människor ett resultat här nu, 1-0 mot Kalmar FF på hemmaplan, så tänker man nog kanske att ja, men de har nog en del problem ändå, Malmö FF. Jag skulle säga att det här var en oerhört stark insats. Det var en 3-0-seger, en klar och tydlig 3-0-seger klädd i ett 1-0-resultat. Sen tror jag att man ska inte underskatta faktorn att alla lag påverkas av det här täta matchschemat. Kalmar har lite chanser mot slutet, och jag tror Malmö är rätt, de blöder rätt mycket faktiskt, och därav blir det lite jämnare mot slutet. Men i första halvlek och en bra en bit in i andra spelar man oerhört fin fotboll, och det är egentligen Kalmars målvakt som gör ett par fantastiska räddningar, och även Kalmars försvarsspel är bra. De stör Malmö i många av avsluten de kommer till, men helhetsintrycket är att det är ett Malmö som gör väldigt, väldigt mycket rätt.
Hur bra var Malmös pressspel i första 50 minuterna?
Nej, det var ju oerhört. Alltså, jag tror att jag nämnde det uttryckligen i krönikan jag skrev, att Kalmars första ordnade anfall där de får börja och rulla på egen planhalva, det dröjer 30 minuter. Det är första gången då de kan börja ett anfall. Innan det har det varit liksom en konstant liksom, kombination av Malmö trycker på och Malmö återerövrar. Och det är ganska ovanligt att det tar så lång tid som 30 minuter innan Kalmar ens får försöka bygga upp ett anfall.
Ja, en grej som jag undrar över. Man brukar ju säga det att om ett av lagen håller bollen så är det skönt, för då får de andra jobba så mycket. Mm. Och ett av skälen till att, att de tröttas ut efterhand och helt enkelt blir mer och mer slappa och släpper till mer och mer chanser. Och ett av skälen till att Malmö pressar så högt är ju för att de ska äga bollen hela tiden och fortsätta så att säga klamra på, eller klampa in via stadsporten och bara slå ner den till slut. Sådär. Mm. Att de pressar och pressar för att hela tiden ha bollen i havet och skapa lägen. Men då sa Erik Ehrman något intressant. Han sa ju att jo, men nu blir Kalmar tröttare och tröttare. De får aldrig känna att de kan vila med bollen. De kommer bli trötta andra halvlek. Samtidigt så är det ju jättejobbigt för Malmö att göra den här pressen, eller hur? Det är också jättejobbigt. Man blir också sliten då ju till slut. Vad är egentligen jobbigast? Att vara laget som blir sönderpressat eller var det laget som pressar sönder?
Ja, men det är ju, det beror ju lite på skulle jag säga, för att det är ju inte så jobbigt, det här när man pratar om att det är så jobbigt att försvara, det är ju när man har ett normalt försvarsspel eller ett högt försvarsspel och får löpa hela tiden. Men om du som Kalmar exempelvis går ner på halva egen planhalva och står där kompakt, då får du inte så mycket överflyttningar, för det är ju de som är jobbiga och liksom, när du måste flytta laget från sida till sida och så. Men om du backar så djupt som de gör, det är ju inte jättejobbigt. Problemet är när du backar så där djupt, det är ju just att ett, du blir väldigt sårbar för de här återerövringarna, för att de sker ju så pass nära eget mål, och du får ju nästan aldrig till något eget anfallsspel eftersom du är så långt ifrån motståndarnas mål. Det blir så långt att ställa om, och det var ju precis vad som händer i den här matchen. Så jag tror inte, det var inte Kalmar blev inte uttröttade av att ligga och försvara så där djupt, utan i det läget tror jag nog att Malmös spel brände nog mer energi, men Kalmar var ju fullständigt totalt ofarliga. Och det är också en risk, för att det finns liksom en inneboende problematik i det här med att spela väldigt lågt. Det är att ofta blir aggressiviteten lidande. När du kommer så här lågt och ligger så här tight, så är det svårt liksom. Jag vet inte riktigt vad det egentligen beror på, men det är svårt att vara lika aggressiv. Och är du inte aggressiv nog nära eget mål, så blir det ofta fler farliga situationer för motståndarna. Och det är precis vad som händer i den här matchen. Det är egentligen analysen i matchen, att Malmö får ändå genom den här matchbilden så många tillfällen att avsluta i hyfsade lägen, att förr eller senare så är det väldigt rimligt att anta att bollen kommer gå i mål. Och det gör den ju till slut också när Christiansen får sitt öppna läge. Det är ju liksom inte en enskildhet, utan det är ju en naturlig och logisk konsekvens av hur hela matchen har sett ut, att Christiansen till slut trycker in det här målet.
Ja, alltså för somliga har ju tyckt att det saknas någonting i Malmös spel på sista tredjedelen, liksom att det finns inte så mycket invanda mönster kanske, eller inarbetade mönster, utan att där är det mer känsla så att säga och mycket inläggsspel och så. Men om ett lag ligger så lågt som Kalmar gör, är det inte bara så att det helt enkelt är väldigt svårt att såga sig igenom?
Jo, det är lite det jag menar, att den här matchen är ett exempel på när Malmö fungerar väldigt bra. Sen har de fungerat mer eller mindre bra, men jag tycker att, som jag inledde med, de har fått oförtjänt mycket kritik. Det har inte varit så dåligt som folk har tyckt. Folk förväntar sig uppenbarligen att med det här laget så ska de liksom promenera hem varenda match, men det gör man liksom inte mot en låg motståndare. Det som har varit dåligt ur Malmös perspektiv, det var en liksom andra halvlek mot Falkenberg, och sen har de ju problem mot IFK Göteborg, men det handlar ju mycket om att de inte har Anders Christiansen eller Bachirou. Utan de två spelarna, ingen av dem på planen, då har de problem i sitt anfallsspel. Det ser man ju mot Kalmar, att när Christiansen är tillbaka så får de en mycket rörligare central mittfältare. Bilden av honom är kanske att han är nere och startar anfallen, men han är ju lika ofta tar nya positioner, hittar in i de sårande ytorna och så. Han är oerhört nyttig och mångfacetterad spelare. Vi hade med han i omgångens lag här nu, skrev ju det där att man talar om tvåvägsmittfältare, men han är ju en trevägsmittfältare. Han har ju alla olika dimensioner i sitt mittfältspel egentligen.
Jag har en grej att säga om Malmö också. Jag fick mail och där folk frågade mig hur fan jag kunde säga att Oskar Lewicki missat två av tre passningar. Jag sa det när de mötte Blåvitt, att han missade två av tre passningar. Men jag trodde att det var helt uppenbart att jag syftade på de offensiva raka passningarna när de vann boll. Mm-hmm. Då missade han två av tre passningar i rena chansbollar upp på Målins och Rosenberg. Så det jag ville vara noga med, alla vet ju att Oskar Lewicki är supernoggrann i passningsspelet när han är mittback eller när han spelar som en mer tillbakadragen mittfältare bredvid Christiansen eller Bachirou. Men min poäng var i det här sammanhanget att när han fick det offensiva ansvaret bredvid Bonke Innocent, då hade han en klart högre felprocent än man brukar ha, eftersom han var tvungen att spela svårare. Det var så jag menade, så att alla de människorna som har missuppfattat det kan få höra det helt enkelt.
Då ska du få höra att Oskar Lewicki mot Kalmar hade 97% i passningsprocent.
Ja, det förvånar mig inte. Nej, det förvånar mig inte.
Och men jag ska säga också att Rasmus Bengtsson hade 100%. Han slog inte bort en enda av sina 60 passningar. Ja, sen var ju han liksom skadad till slut och hade problem med en del andra sekvenser att hänga med, men i passningsspelet var han alltså mister 100%. Så sen en intressant sak om Kalmar där, som ju började med Rasmus Elm på bänken, men har en vilodag mer, som ju alla tränare pratar mycket om är en faktor nu när det är det här tajta, och det är en faktor, för man ser att det är många slitna spelare, så de här vilodagarna, de betyder faktiskt en del. Och en på bänken som sagt. Men i den 60:e minuten, när man brukar säga att då börjar det verkligen liksom kännas i benen. Ju längre liksom matchen lider, ju mer effekt får man av det här att ha en vilodag mer, ha en vilodag mindre. Där sätter Magnus Persson in Rasmus Elm och försöker skapa liksom något slags momentum där då för Kalmar. Liksom, att ungefär i samband med att Malmö ska dippa, ja, då ska Elm komma in liksom och med en växel till. Och ja, det lyckades ju inte, för att det är ju efter det, Malmös mål kom ju efter det, stod fortfarande 0-0 då, så att ur det perspektivet lyckades inte. Men sen har de initiativet mot slutet, och de har ju sin absolut bästa period i matchen, är ju den sista 10 minuterna plus tillägg. Nu då de skapar ju faktiskt en hyfsad kvitteringschans, aid på nick där som går tätt över. Och han fick lite utväxling ändå på den där taktiken, Magnus Persson, även om det liksom inte ledde någonstans i poäng, men det ska du kanske inte göra för Kalmar hemma eller borta plan mot Malmö heller.
Nej, men det är väl fiffigt med tanke på att jag vet att han är väldigt försiktig med Rasmus Elm. Han spelar ju mycket i början och jag tror att Persson blev lite orolig att han spelade för mycket Rasmus. Och då fick han väl fundera på vad gör han mest nytta, första halvtimmen eller sista halvtimmen.
Nej, jag tror det,
som du säger, ja, är det ju helt rätt att vara sista
halvtimmen. Ja, så det var ju jättesmart liksom. De har ju också många matcher på kort tid, även om de hade då en vilodag mer. Men att då istället liksom starta honom och så att ur det perspektivet så får man väl ge Erik Hamrén rätt då, att en slutelva, ibland kan det faktiskt vara något också, men det är när det är ett jävligt tajt matchande och man egentligen inte har någon direkt glasklar förhoppning om att vinna matchen, då kan man försöka ta till ett sånt trick. Så att ja, har vi något mer om den matchen eller ska vi gå vidare?
Vi kan gå vidare.
Bra, då lämnar vi Malmös, eller då har vi klätt av Malmös avmaskerade mesta takter här nu då, kan vi säga. Jag tror ingen som såg matchen tvivlar på att det var ett väldigt starkt MFF, om siffrorna bara blev 1-0 som sagt. Vi går över till kaosmatchen på Tele 2 Arena, Djurgården Elfsborg, 2-0 till slut. En match som tog väldigt, du var där, den tog väldigt lång tid. Det blev väldiga fördröjningar på grund av Jocke Nilssons obehagliga skada då. Nu klarar han väl sig undan med en hjärnskakning och lite andra
brutet
näsben också. Så att, men det var ju, ja, det var det obehagligaste hittills i Allsvenskan när han landade där på nacken, och man märker spelarnas reaktioner. Fy fan, då svettades man framför TV:n.
Ja, alltså hela halvleken i sig var nog den märkligaste och hetsigaste halvleken jag sett i Allsvenskan någonsin. Jag måste ändå säga det.
Någonsin?
Jag har aldrig sett en hetsigare allsvensk halvlek än den.
Har du någon teori? För att det undrade jag, var det kom ifrån. Det första som händer i hetsväg är ju att Elliot Check inte får ett inkast med sig och reagerar med att dra bollen rakt i marken. Det här hände ju innan alla andra grejer, och jag fattade aldrig varför blev han så jäkla arg för det. Var kom liksom denna aggressivitet ifrån?
Inte bara det, efter att han drämmer bollen i marken så går han upp och ställer sig tå på tå mot den fjärdedomaren och liksom mucka upp mot honom på ett sätt som han kunde fått ett gult kort till David. Jag tycker det var helt obegripligt för ett inkast liksom. Nej, men jag vet inte, Simon Strand sa efteråt, han var ju den som alla hatade då på läktarna eftersom han var en delaktig när Radetinac blev utvisad. Han sa att i och med att det hade varit hetsigt i kuppmötet i våras, de möttes ju i kuppen och då vann ju Djurgården mot Elfsborg, och då menar han att det hade varit ganska mycket diskussioner och dispyter och fult spel även då, och känslan var ju att det fortsatte nu då, för att alltså alltså det var ju lynchstämning ska jag säga på läktarna. Alltså lynchstämning, det var... Och det kan ju vara kittlande på något sätt ibland, men det var nästan mer obehagligt i den här matchen. Glenn hade ju oerhörda problem, men han tog ju, alltså majoriteten av besluten han tog var ju korrekta.
Ja, ja.
Så är det, det kan man inte säga något annat om. Men han hamnar ändå i sådana otroliga problem, för jag tycker inte heller att spelarna riktigt hjälpte till att lugna ner det, för att det blev ju stora diskussioner och puttande på varandra vid varje enskilt domslut nästan. Så att, alltså det var ju 61 minuters första halvlek, vilket är rekord antar jag. Jag vet inte om jag har antat det då. Och då skulle jag säga att effektiv speltid 20, 21. Alltså det gick inte att säga någonting om matchen från första halvlek, ingenting alls. Och inte om andra halvlek heller, för då backade ju Djurgården väldigt bra. Man hade Daniel som var Erik Berg som gick ner som en tredje mittback som spelade fembackslinje, var otroligt organiserade. Och Elfsborg, det var så tydligt att Elfsborg är fortfarande ett valpigt lag i jämförelse med Djurgården. Det var som att de inte riktigt vågade utnyttja faktumet att de var en man mer. Det var som
vet
att,
vad de saknar?
Vad saknar de?
Mitt favoritord. Vad är det? Tålamod.
Tålamod, ja.
För att de får ju då givetvis, eftersom de är en man mer i andra halvlek, de får ju Djurgården där de vill ha dem.
Mm.
Och de kan gå upp och så slänger de iväg ett inlägg. Slänger iväg ett distansskott. Istället för att liksom med någon form av metod försöka vänta till tillfället uppstår att söka en boll in i straffområdet. Att komma med ett genombrott. Och det, där saknar de ju till 120% tålamod att nej, vi vänder om här och prövar en gång till. För att det hade Djurgården, de hade fått göra det. För att Djurgården stod ju där de stod. Det var ju ofarligt för dem. Men de klarade inte det, utan de blev hetsiga. Och Jimmy Thelin pratade om att de spelade väldigt mycket för sig själva. Och då tror jag det där är ju en, även om han är jättebra vän med Pavel Kibicki, så såg man ju, alltså det är ju jättemånga konstiga avslut som Kibicki tar.
Vet du vad som är intressant i sammanhanget? Efter matchen, vet du vad spelarna sa?
Nej.
Att de hade gjort dåligt.
Nej.
Och som Jimmy hade sagt åt dem att göra mer.
Nej.
Slå fler inlägg.
Ja, det köper jag.
Ja, exakt.
Men de slår ju dem i fel läge.
Ja, absolut. Men han menar att de ville ju...
Ja, jag hörde på han i Simor-intervjun där, så att absolut. Men, och det sa han väl där också, att de slår ju dem i helt fel läge. De slår ju dem där Djurgården vill att de ska göra. Och då måste du vända om och se om du kan hitta ett bättre läge i en annan sekvens. Men det tålamodet har de inte, utan de stressar iväg det.
Jag tycker att det första handlade om att det var en mental fråga. Alltså att man hade känt sig att det här laget hade... Det låter ju alltid banalt när man pratar om på det här sättet när man psykologiserar liksom. Men man har ju sagt att de har blivit lite tuffare med Pavel och med Simon Strand och sådär. Men jag upplevde ändå att när det blev rena krigsscener i den här matchen, då var det som att även för att Elfsborg, ja, de fick en straff emot sig, men de fick ändå vara en man mer. Men de förmådde inte utnyttja det, för att det kändes som att de gav upp matchen när det blev så här farligt och jobbigt och läskigt. Det var som att de nästan inte, ett större lag hade liksom utan att tveka utnyttjat det till 100% liksom och bara kastat sig över motståndarna i det läget. Men jag fick intrycket att Elfsborg liksom var lite, ja, men lite rädda och lite fega och inte riktigt kunde fånga det här ögonblicket. Kanske berodde också på att de var lite oroliga för sin lagkamrat, det är såklart som hade blivit knockad.
Ja, sen har du nog också när det blir en sån situation en hemmaplansfördel,
ja,
med Djurgården som har publiken med sig, och dessutom tror jag att första målet spelar in, alltså det är Djurgården som hela tiden egentligen har ledningen i den här matchen, och det är klart att det är väldigt bekvämt när det blir som det blir. Men vi kan släppa matchanalysen där. Du nämnde Glenn Nyberg, domaren. Jag tycker att han gör helt rätt som ger Radetinac rött.
Ja,
det är rött kort enligt regelboken. Att Simon Strand har liksom hetsat honom eller lurat honom till att tappa fattningen, det hör ju inte hit liksom. Jag förstår inte hur C-more-experterna, för de var väldigt kritiska mot att det blev rött. Det är jättekonstigt. Både Jon Persson, duktig på fotboll, Alexander Axén, mångårig allsvensk tränare, båda reagerar starkt på att det blir rött kort, och även lång tid efter och står fast vid det. De målar in sig, vad var det Carl Bildt skrev till Donald Trump på Twitter, när du är en grop, sluta gräv. Men jag menar, Axén och Persson, de hämtar ju för fan en grävmaskin och grävde vidare. Solklart rött kort. Straffen, feldömd. Är det en kontakt så är den utanför. Men det som händer är ju att Boya Touré snubblar på sitt eget ben. Han slår ihop med egna benet och fäller sig själv. Så att det är ingen filmning, men det ska inte heller vara någon straff. Det ska möjligen vara en frispark utanför straffområdet.
Ja, för mig är det såklart. Det ska vara en frispark utanför straffområdet. För han hakar fast genom lite.
Ja.
Och sen tappar han balansen.
Han slår
väl i sin egen fot för att han blir upphakad lite.
Det är möjligt, lite svårt att döma. Men hur som helst, det som är viktigt är att det ska inte vara någon straff. Men det är heller ingen filmning. Det är viktigt, för vi har pratat om det här tidigare. Och Boya Touré fick en massa skit för att han filmade. Men det gör han inte. Det är ingen filmning. Och sen det tredje beslutet då som jag har fått ett läsarmail om, eller en läsarfråga och ska reda ut. Det var ju, han har också om Buya Touray då. Varför fick Buya Touray inte rött kort på den här cykelsparken när Jocke Nilsson blev skadad? Och då har jag kollat upp det. Och det här är då en teori som jag uteslutande lutar mot fotbollens regelverk. För han får ju gult kort då, Touray, men inte rött. Och då är det så, i fotbollens regelverk så har bicykletan, den har en särställning. Den nämns uttryckligen och då skriver man så här. En sax eller cykelspark är tillåten under förutsättning att den inte är farlig för en motspelare. Vad är då farlig eller farligt spel? Jo, det är om man riskerar att skada någon. Och när ett farligt spel uppstår, för här riskerar han ju att skada någon med, då ska det bedömas som otillåtet. Men en utvisning ska det först bli ifall spelet är allvarligt otillåtet spel. Det är benämningen, allvarligt otillåtet spel. En tackling eller försök att erövra bollen som riskerar motspelarens säkerhet eller använder överdriven kraft eller brutalitet ska straffas som allvarligt otillåtet spel, då med ett rött kort. Men en bicykleta räknas alltså inte som ett försök att erövra bollen, det är det som är skillnaden. Utan det är något annat, det har en särställning, därav blir det bara ett gult kort.
Ja, det var, tycker jag var glasklart, men då har jag hittat ett kryphål då i den här regeln. Om cykelsparken har en särställning, ja då är det bara för ärkeköttaren Alexander Falsetas att börja cykelsparka bort bollar i samband med, ja men säg att Johan Dahlin slår en inspark som går mot mittplan. Ja, då står Alexander Falsetas där och medvetet kör cykelsparkar för att antingen träffa bollen eller att skada en motståndare då. Då har ni möjlighet att göra det.
Om jag inte hade vetat att du har spelat fotboll och är ganska duktig i fotboll praktiskt, så hade jag sett det där liksom som ett extremt teoretiskt resonemang som möjligen låter bra vid en fin middag, men är så långt ifrån verkligheten som det bara går att komma. Eftersom man skulle inte vinna någonting på det, eftersom det är för svårt att utföra. Men den här särställningen är ju lite intressant då, eftersom den bottnar väl kanske då i att brassesparken, att den tillför någonting till den vackra fotbollen, och man vill liksom ge spelare möjlighet att göra det egentligen. Egentligen är det ju alltid helt livsfarligt att hålla på och sparka där uppe, så att rent logiskt så borde den ju ses på precis samma sätt som en armbåge i en luftduell, kan jag tycka. Men det gör du ju alltså inte, utan det ses alltså på ett annat sätt.
Men det är intressant här, måste det vara en cykelspark som går på det klassiska sättet, eller funkar också när man kommer från sidan?
En vågrätt cykelspark.
En vågrätt liksom, eller hur? För ja, jag menar, det finns ju massa olika exempel.
Regelverket gör ingen skillnad på vågrätta och lodrätta saxsparkar. Nah, men i grund och botten är det väl också lite så här att om du har laddat för ett skott och det kommer en spelare bakifrån från sidan, glidtacklar undan bollen och du liksom inte hinner uppfatta det, utan du fullföljer sparken, skottet träffar motståndarens ben, då är det ju inte heller rött kort, även om du har sparkat den här motståndaren sönder och samman liksom, för att du hinner helt enkelt inte bromsa. Det är väl lite samma princip där då, bara det att det är just cykelsparken som uttrycks särskilt då. Mm. Så att, jag tycker ändå vi har fog för att kalla det att det har en särställning. Jag visste faktiskt inte om det. Inte heller. Bra. Vi lämnar den matchen, kaosmatchen på Tele2, och går vidare till motsatsen då. Det som blev, eller inte, vi får väl resonera fram där, ett antiklimax på Gamla Ullevi, IFK Göteborg Hammarby 0-0. Och här gör vi ett litet experiment. För att vi satt inför den här matchen och var väldigt väldigt fundersamma på vad skulle det bli för matchbild. Ofta tycker man ju sig kunna ha en känsla. Det kommer bli så här och så här och så här. Och sen blir det inte alltid så, men ibland blir det ungefär så. Men här kände både du och jag oss helt blanka. Så vi sa det att okej, men låt oss ändå försöka skriva, sätta ihop ett par rader om hur vi tror att det blir, och så ställer vi det mot verkligheten. Så du ska få läsa upp här nu vad vi trodde innan match. Det här är alltså ett par timmar innan avspark.
Ja, jag skrev följande kommentar. Så många frågor, men det kokar ändå ner till en. Vem kommer ge upp segern om bollinnehavet? Inget av lagen vill ju det förstås. Men även om IFK Göteborg är hemmalag och dessutom svårpressade på Ullevi, så tror jag att Blåvitt kommer falla tillbaka något en bit in i matchen och ge Bayern initiativet. Det behöver inte heller skada IFK Göteborg så mycket, med tanke på att de är så fruktansvärt farliga i omställningarna. Hur matchen slutar? Ja, det blir 2-2. Så skrev jag. Robert Laul skrev följande. Jag känner mig helt blank och tror att matchen styrs av första målet. Matchbilden kommer inledningsvis att bli mer böljande än Blåvitt mot MFF med fler chanser. Jag tror Blåvitt gör 1-0, drar sig hem. Bayern trycker in 1-1 som står sig länge och mot slutet är frågan vem som har mest kraft. Blåvitt i egenskap av gräslag, Bayern i egenskap av en vilodag mer. Jag tror Bayern vräker in 2-1 i 83. Djurdjic är misstänkt offside, men målet godkänns och 3 poäng till Södermalm.
Jag tog ju som vanligt större risker då, och där blir det blir ju fallet då också tyngre, för att du får ju i alla fall in rätt resultat då med tanke på att du hade 2-2. Däremot har vi båda fel då eftersom det blir inga mål i den här matchen. Jag skulle säga att din bild, inte bara att du får rätt resultat, men din bild är ju också mer överensstämmande med hur matchen faktiskt blev. Mm. Den är inte helt överensstämmande, men den är mer överensstämmande, det måste jag erkänna. Däremot så är den ju mer öppen, som jag var inne på. Däremot så tappar ju egentligen hela min teori eftersom jag vilade mot första målet. Jag trodde absolut inte att det här skulle bli mållöst, vilket det blev. Det tyckte jag var lite överraskande, eller ganska mycket överraskande. Det den här matchen var, om jag då ska på samma kortfattade sätt förklara hur det här var, så var det liksom en första halvlek där båda lagen spelar med väldigt höga backlinjer och det blir följaktigt det är en väldigt, väldigt mycket kamp centralt. Det är ett ställningskrig centralt där båda lagen egentligen vill ta kommandot. Hammarby är lite bättre på det här spelet så att den viktar över till Hammarby den första halvleken. Så jag skulle säga att Hammarby har ett litet spelmässigt övertag även om IFK Göteborg har ett ribbskott i första halvlek. Andra halvlek är totalt väsenskild. Då faller båda backlinjerna väldigt lågt istället. Antagligen för att de känner ganska tidigt att de bara blir trötta. Så det blir liksom väldigt två långa lag och det blir helt plötsligt blir det jätteytor. Och då börjar matchen bölja. Men den böljar liksom i 5 minuters perioder. Så Hammarby trycker på i 5 minuter. Sen trycker Blåvitt på i 5 minuter. Hammarby i 5 minuter. Och mot slutet så är det Blåvitt, trots en vilodag mindre, som har mer kraft för att Hammarby är väldigt sargade. De får skador på Fällman, varken Solheim eller Widgren kan i princip gå liksom, så att hela deras backlinje är ju på många sätt borta. Och Djurdjic då gör ju inte mål i slutet, han blir ju däremot utvisad helt korrekt och till hemmafansens stora förtjusning, för de irriterar sig mycket på honom som många motståndarfans i Bayern gör. Så att det är ju klart att det är ju lite närmare att Göteborg ska göra ett mål i slutet då mot den bakgrunden. Men det var en, och sen, det är ju inte bara vi här och nu. Och jag som har lite svårt att analysera den här matchen, för att på presskonferensen så säger ju Stefan Billborn uttryckligen just det, att jag har svårt att analysera den här matchen för det var en jävligt konstig match. De har liksom inga riktiga förklaringar på varför det blev som det blev. Och jag tror att det är lite olika orsaker. För Hammarby är det en underlagsfråga. Det är en fråga om att de har väldigt många spelare borta. Alltså den kombinationen. Plus att de även blir förryckta under matchen. För IFK Göteborg så de visar ju någonstans då att de håller jämna steg med de här topplagen, men de har ju haft färre vilodagar. De har haft en extremt tuff match mot Malmö FF väldigt kort inpå. Så att de inte kommer upp i riktigt samma nivå som de har gjort på senaste tiden, det förklaras nog av det liksom, att färre vilodagar och en väldigt tuff match mot Malmö precis innan. Och där, då har du liksom vissa störningar i båda lagen. Och det är därför den här 0-0-matchen tycker jag kvalitetsmässigt och spelmässigt är mycket, mycket sämre än 0-0 mellan IFK Göteborg och Malmö FF. Även om det var fler målchanser i IFK Göteborg och Bayern.
Hur påverkades Hammarbys backlinje idag av alla de här skadorna och byterna och avstängningarna?
Att den blev sämre och sämre egentligen ju längre matchen led. Den som var bra hela vägen, men det var i princip också den enda som spelade hela vägen, det var ju Solheim. Mm. Men han var Hammarbys bästa spelare skulle jag säga. Men det var en situation i slutet. Hammarby får en hörna. Det här är 92 kanske. Och de slår hörnan och IFK Göteborg vinner duellen, ställer om, och han kan inte springa hem liksom. Du vet, han försöker, men han kan inte springa längre. Han får liksom trippa, får hopp hem liksom. För att han är så slut i kroppen. Och Widgren såg ju likadan ut på andra sidan. Så hade den här matchen varit 5-10 minuter längre, så undrar jag om inte Göteborg hade tryckt in ett mål, för de var jäkligt sargade på slutet. Och Och då är det ju som sagt, det är ju Göteborg som har en vilodag mindre. Men de ser ju mycket, mycket, mycket piggare ut. Mm. Och det hänger säkert upp med att det här unga spelare i Blåvitt liksom. Mm. Som inte, får inte samma krämpor på samma sätt.
Vad hände med Yusuf?
Ja, det var ju Jurgic som där skavde han på hälen. Jag tror inte att det var så allvarligt. Det var vad Poja sa på presskonferensen i alla fall, att det var inte så farligt det där. Så att han ska, i alla fall vad de sa då direkt efter matchen, att det var inga konstigheter.
Ja, en sak som jag undrar som du gärna får svara på här. Efter matchen så fick Poja frågor om det kommande derbyt mot Häcken ju, som ligger ju före Blåvitt i tabellen med någon enstaka poäng sådär. Och då sa Poja så här, som lag har de haft en bättre tabellposition, men bäst i stan kan definieras på olika sätt. Vi är bäst i stan på att vara ett Göteborgslag. Vi är ett lag som kommer, det är ett lag som kommer spela med sina talanger och ett som sätter sina talanger på bänken. Det är ett Göteborgslag mot Häcken i princip. Då undrar jag så här, jag fattar att man vill unna sig att vara lite spetsig nu när det går bra och sådär, och man gärna vill liksom slå fast den här bilden om att Blåvitt är det nya talanglaget och här får man chanser och sådär, för Häcken kunde ju göra det förr i tiden. Mm. Men tycker du att det är rätt taktik att göra så?
Nej, jag tycker väl inte kanske att Poja har, vad ska vi säga, vunnit tillräckligt mycket för att kliva upp på den hästen samtidigt inför ett derby. Jag kan aldrig egentligen se att det är några fel att jabba lite extra. Det hör väl så att säga till. Ska man vara strikt så är han väl inte riktigt där än. Så att han, jag menar, Häcken ligger före Blåvitt i tabellen. Och ja, han är inte riktigt där än och leva upp till det där. Men samtidigt är ett derby, jag menar, motsatsen hade varit tråkigare ifall det inte liksom blir lite extra. Och en sån här liten jabbning, det skadar väl ingen. Dessutom så tar det ju liksom, det anspelar ju någonstans på en aktuell debatt som har varit ett tag, att talangen har gått i Häcken, för det där man har släppts fram.
Precis.
Och när jag intervjuade Sonny Karlsson i våras här, så var han inne på det, och han sa ju det, att pendeln kommer liksom slå tillbaka. Och jag vet inte om han såg att den skulle göra det så jävla snabbt, men det har den gjort liksom. Jag menar, idag är det ju lättare och om du är en ung talang och gör din karriärsplan och så kollar du på var kan man ta en plats i startelvan. Ja, det är ju antagligen lättare att ta en plats i Göteborgs startelvan än Häckens startelva då.
Mm. Men känslan är att Häcken inte lider så mycket av det, utan de har ju velat komma till den nivån där det är svårare att ta sig in i startelvan också.
Ja, det är klart. Och det är klart att dit vill ju IFK Göteborg också. Ja. Det är ju bara att IFK Göteborg har blivit tvungna att göra så här och nu då lyckats väldigt bra med det. Men om det nu inte är så att vi kommer att se någon form av trendbrott liksom i svensk fotboll, att det här visar att det på ett annat sätt går att livnära sig på sina egna akademier och egna talanger och så. Men hittills har du inte gjort det.
Nej, och jag såg också att utspelet drog ner ordentliga applåder från Blåvitt-fansen, och det var väl det egentliga syftet då såklart.
Ja, så är det ju alltid. Och som sagt, det är ett derby. Då ska jag ställa en sista fråga till dig här om det här som har med Hammarby att göra. Stefan Billborn hade ett utspel inför matchen där han på frågan om han var imponerad av IFK Göteborg svarade absolut inte. Och jag tyckte det var så oerhört märkligt att inför en match säga det, så att jag hade egentligen med det här som en bärande del i min matchanalys. Jag tänkte använda det liksom oavsett egentligen om Blåvitt vann eller om Hammarby vann. Nu blir det ju 0-0, så då blir det ju ganska oanvändbart. Då kunde man ju inte dra någon slutsats av det åt något håll liksom. Men varför sa han så, Billborn? Har du någon idé om det eller?
Ja, alltså min bild är ju sedan länge att Billborn är... Alltså om en vanlig tränare är mellan 40-60% ärlig i det han svarar inför matcher och efter matcher och sådär, så skulle jag säga att Billborn är mellan 85-95% ärlig. Och jag tror att det är så helt enkelt att det kan ju vara så helt enkelt att jag tror inte han ville ställa upp på den premissen liksom. Han fick frågan, hur imponerad är du? Och ibland kan det ju vara så att man själv vill säga om man är imponerad eller inte. Man vill inte liksom hoppa på det direkt då när någon ställer frågan, utan man vill själv komma till den slutsatsen utan att någon trycker ner det i halsen på en. Och det kanske var ett av få tillfällen då Billborn då kände att vad fan, jag vill inte hänga på det här, den här grejen liksom, utan då säger jag att jag inte är imponerad.
Vad han säger är, jag tror att så här är väl frågan, Är du imponerad av IFK Göteborg? Absolut inte. Ja, ja. Det går ju att svara. Man kan ju svara, är du imponerad av IFK Göteborg? Både ja och nej.
Exakt, det kan ju vara så att han kände att jag vet att de i grunden skulle kunna vara så här bra, så därför är jag inte jätteimponerad. Jag skulle inte hålla med honom om den slutsatsen, men det kan ju vara så han tänkte också.
Jag försökte ju luska i det här då liksom. Mm. För att jag tänkte ju mig att när IFK Göteborgsspelarna såg det här liksom, och Sebastian Eriksson och allihopa, att jag är absolut inte imponerad av den här inledningen, att det liksom skulle vara tändvätska i ett läge då IFK Göteborg verkligen behövde tändvätska inför den här matchen, med tanke på deras tuffa spelprogram och mindre dagsvila och allt det här. Så att det var ju det perspektivet jag tyckte var onödigt av Billborn. Så att det var faktiskt min första fråga till honom på presskonferensen. Jag formulerade frågan så här: du hade ett utspel inför matchen mot IFK Göteborg där du sa att du absolut inte var imponerad av Blåvitts inledning. Efter att ha mött dem och inte kunnat besegra dem, är du imponerad av Blåvitt nu? Och då höll ju Billborn en lång utläggning, eller han började hålla en lång utläggning när han sa att det där var ryckt ur sitt sammanhang och det byggde egentligen på ett långt resonemang och sen hade det då brutits ut och bara blivit det kvar. Och då slängde jag in den snabba följdfrågan: men är du imponerad av Blåvitt då? Nej, egentligen inte liksom. Så att då kommer jag tillbaka till det där igen, va? Så att det är ju någonting där med det du säger, att det finns något i honom som gör, han vill vara genuint ärlig. Mm. Jag tror att det handlar om det. Det går också i linje med hur han agerar i andra situationer liksom. Och den där ärligheten, den gör ju ibland att han hamnar i lite knepiga situationer. Det gör att man kan beslå honom att han hade fel i efterhand, men han bryr sig inte om det. Han har ju haft fel i vissa spelarsituationer, Bojanic, Söderström och så vidare. Mm. För att han har varit ärlig. Men jag tycker det är befriande.
Mm. Helt enig.
Så att fortsätta att vara ärlig även ifall man riskerar liksom att få det arslet. Hade Blåvitt vunnit den här matchen, då hade ju hela min krönika handlat om att det här var Billborns fel. Så är det ju.
Ja. Ja,
det är en annan krönika.
Men... Du är också ärlig.
Ja, ja, det ska man ju ha, som vi sa. Vi lämnar den matchen där på Gamla Ullevi. Blåvitt, Bayern 0-0. Och går vidare till AIK Falkenberg 2-0. Här får du hålla i förklaringsmodellerna. Vad jag förstod så var AIK utvisslade under första halvlek. Var de illa ute mot Falkenberg?
Nej, så här var det ju. Det här var första gången under hela 2019 som Rickard Norling ställde upp med samma startelva två matcher på raken. Vilket känns jättekonstigt med tanke på att det var det som var den kontinuiteten de hade 2018, var ju liksom en jättestor del av att de tog SM-guld. Men nu har han inte haft möjlighet att göra det förrän nu då. Och det tror jag var viktigt, för att det fanns en, även för Falkenberg var som vanligt ganska bra i spelet, de är alltid ganska bra mellan straffområdena. De var faktiskt oväntat offensiva och spetsiga på det sättet att de lät sina, de speglade AIKs startelva med fem backar så att Saletros och Sundgren skulle bli lite kvävda. De vågade gå upp och pressa högt. De hade tre offensiva spelare som hela tiden så att säga gick på vasen av AIKs mittbackar, vilket gjorde att de blev lite stressade med bollen och sådär. Jag tycker att Falkenberg skapade ju flest chanser i första halvleken och förtjänar beröm för det. Men AIK var inte dåliga för det. Så när det började visslas lite och småbuas lite efter 20 minuter, det var ingen dunderorkester av buande, men det var ändå en tydlig irritation, så kände jag att det var övergillat, för jag tyckte att AIK ändå hade sett relativt spännande ut i med bollen. Jag tycker de höll ett helt okej passningstempo. Jag tycker att de hade mycket så här halvintressanta platsbyten där Sundgren går in centralt och Saletros går in centralt och Larsson tar kanten och Billy Hussein tar vänsterkanten, och det tror jag förvirrade Falkenberg lite. Och sen så kunde de kombinera det med ganska många raka snabba bollar uppe i djupled mot Goitom, och då skapade de en hel del chanser. Så jag tycker att spelet såg helt okej ut i den första halvleken, för det behöver inte vara ett nollsummespel. Bara för att Falkenberg skapade chanser så behöver inte det betyda att AIK är jättedåliga, utan det kan ju faktiskt vara två lag som gör helt okej prestationer. Så ja, de var illa ute i den mån om att Falkenberg var ganska bra, men de var inte illa ute i den mån om att de skulle varit jättedåliga i spelet. Och i andra halvleken så fick de ju jättesnabbt då utdelning för det här djupledsspelet med Goitoms löpning, skott, och sen så kom Tarik och tryckte in returen, och efter det så var det ju egentligen inte så mycket snack. Än för Falkenberg kom upp ett tag, så i någon typ av halvanstormning så hade Linné var bra i målet, och AIK gör ju ett mål till och kan spela av matchen ganska bra ändå. Så jag kände väl att AIK stod för en helt okej insats.
Jag såg ju AIK Helsingborg AIK omgången innan och ställde frågan i en krönika om allsvenskan fick se en ny stjärna födas då med Bilal Hussein, där jag var imponerad av hans 65 minuter på Olympia. Hur var han mot Falkenberg?
Jag tycker han var helt okej. Jag tycker han är småvalpig i mellanåt. Tappar lite boll första kvarten. Har inte så mycket att sätta emot vid någon närkamp. Borde haft ett gult kort när han drog någon i tröjan när Falkenberg gick på omställning. Så att, men sen så hittar han in i det mer och mer när AIK bekämmer bollen. Han hittar en del öppnande passningar och han är ju som en slags lösningsmedel då som löser upp trånga situationer och tycker det är helt okej. Men absolut, 2+ liksom. Godkänd, och det är ju bra för en 19-åring att vara 2+ i en match. Så att, han var helt okej. Men det viktigaste med att han spelar, det är ju inte att han spelar utan det är att Tarik Elunussi kan vara anfallare. Vi har ju snackat om det tidigare att Rickard Norling ville inte splittra på det anfallsparet. Jag vet att han var helt dunderförälskad i deras arbete som de gjorde ihop både offensivt och defensivt. Så att, sen har ju Björn Westerholm fyllt truppen med massa anfallare, men nu har de ju Lane och de har ju förvisso skadade och Bassi och Sigtorsson och så har Stefanelli tillbaka och Silva kan spela där. Men det är skitsamma. Jag tycker inte någon av de anfallarna ska spela bredvid Goitom, utan jag tycker att Elionossi ska ha den platsen bredvid Goitom. Sen såklart förstår jag att det är ett problem eftersom att Tarik också är den bästa offensiva mittfältaren, men jag säger ändå att det behöver inte, jag tror ändå de kan lösa den situationen relativt hjälpligt med en annan spelare i den rollen och sen köra Tarik bredvid Goitom i anfallet, för jag tycker det är det allra bästa för AIK.
En magkänsle-reflektionsfråga där kring AIK. Har de liksom någonstans, för nu har ju de trummat igång här och tar sina segrar. Har de liksom nått där till Malmö att när de vinner så är det helt... Det är helt dött runt deras liksom segrar. Alltså det är så självklart att de ska vinna sina matcher, så det blir liksom inget ös runt det. Det blir liksom ingen stor glädje. Malmö förväntar man sig ska ta sina segrar. I AIK också där, det blir liksom inget drag när de vinner. Förstår du vad jag menar? Om Hammarby vinner en match så är det ett jävla drag kring det. Liksom. Vinner de mot Östersund med 4-0 så är det en jävla grej. Liksom. Och vinner Blåvitt sina matcher så är det också en jäkla grej. Djurgården lite likadant och Häcken får inte så mycket uppmärksamhet så när de vinner oavsett. Så. Men alltså att när Malmö och AIK vinner så är det inte så mycket mer med det.
Nej, men det stämmer, för både kring Malmö och AIK så är det ju mycket större grej när de tappar poängen, ja, inte exakt. Vinner jämfört med när de vinner. Det är för att det finns de kraven på de klubbarna, men i AIKs fall är det ju också för att Norling har ju princip, han har ju köpt in det här lite reaktiva defensiva systemet med, han har ju sålt in det med att vi tar alltid poäng i alla fall. Så det är liksom normalläget att när ni spelar på ett sätt som kanske inte publiken alltid uppskattar, men de tar alltid poäng och då får det vara så, det är okej, okay, det är lugnt liksom. Vilket gör att det blir ingen klang och jubel, för liksom, folk gråter inte av glädje på läktaren då när man vinner, utan man tar det för någonting. Ja, men det här har du lovat oss.
Men i fjol var det ändå fortfarande en större grej när de vann sina matcher, upplevde jag, eller?
Ja, men det var ju för att det var den där jakten på SM-guldet som inte hade kommit på länge också. Nu känner jag liksom inte att det är riktigt samma sak. Du har rätt helt enkelt. Det blir ingen jättestor grej när AIK vinner sina matcher.
Då lämnar vi den matchen då, eftersom de dessutom besegrade ett bottenlag med 2-0 hemma på Friends. Och vi går över till vår sista ämne, som är lite rörigt, men jag tänker mig en ingångs på frågeställning Häckens förlorade försvarsspel som ska leda oss in på en tabell som nu börjar sätta sig med Malmö, Häcken, AIK som är topp 3. Har tabellen satt sig därmed är min fråga. Och sen i botten då, där vi får en mer tydlig bottenstrid som ju GIF Sundsvall har blivit indragna i. Och där är ju en relevant fråga, hur djup är egentligen GIFarnas kris? Men om vi börjar med det första här då, Häcken som ju vinner med 4-3 mot Sirius. Så har ju Häcken släppt in minst antal mål i allsvenskan innan den här matchen och släpper alltså in 3 i en och samma match. Och då kan man fråga sig, var det Andreas Alm som släppte på bromsen och att Häcken nu spelar på ett annat sätt? Men ja, tittar man lite noggrannare på den här matchen så ser man ju att Häcken leder ju med 4-1 och har en utvisad spelare och 2 av de insläppta målen är straffar. Så att det förklarar väl snarare att man släpper in plötsligt 3 mål mot Sirius.
Och framförallt så har man ju inte sitt ordinarie mittbackspar heller. Rasmus Lindgren är borta, Jonas Toivo är borta och de spelar som är Johan Hammar och Ojala tillsammans.
Ojala blir då alltså utvisad.
Exakt,
i några fall.
Exakt, så man får ändå, det är för tidigt då, som du säger att defensiven skulle ha rämnat i Häcken när de då har ett helt nytt mittbackspar i den här matchen.
Då har de inget förlorat försvarsspel då, kan vi konstatera, utan hittar de bara tillbaka till sina ordinarie spelare där så ska det nog ordna sig. Däremot så ligger de ju som sagt med i den här topp tre som är Malmö FF, Häcken och AIK. Och frågan där då, för nu har det gått 10 omgångar, man brukar säga att en tabell sätter sig efter 10 omgångar. Och efter 10 omgångar är det Malmö, Häcken och AIK som ligger i topp tre. Har tabellen satt sig?
Jag gillar det. Man brukar säga att tabellen har satt sig efter 10 omgångar. Vem brukar göra det?
Ja,
du brukar säga att tabellen har satt sig.
Hasse Backe brukar säga det.
Ja, exakt. Nej, det är ju fortfarande alldeles för jämnt i toppen för att kunna dra några slutsatser om vilka som är topp tre just nu. Mm. Jag tror visserligen att Malmö och AIK kommer vara med hela året i topp tre.
Men inte nödvändigtvis Häcken då?
Nej, inte nödvändigtvis. Alltså, Häcken har lika stor chans som något av de andra lagen som ligger från 1 till 6. Men jag är absolut inte säker på vilka av Hammarby, Djurgården eller Blåvitt eller Häcken som hakar på hela vägen i topp 3 då.
Jag vägrar ju släppa min tro på att Hammarby kommer vara med i den där topp 3-striden hela vägen. Så att jag tror definitivt att de kommer med där, särskilt med tanke på pengar de får in under sommarfönster och liknande, om man försöker se det i ett större perspektiv. Så att jag tror nog att vi får in Hammarby där. Sen får vi se då ifall det blir Häcken eller AIK som faller bort. Malmö tror jag inte faller bort.
Det är klart att någonting som kan tyda på att AIK faller bort, det är ju för att det är ju då faktumet att de ska spela i Europa. Många lag som spelar i Europa, men de har ju gjort en stor poäng av att Europa i princip är viktigare än allsvenskan i år. Vi har ju sagt det tidigare under våren i podden att de har ju redan alla ursäkter klara för om de inte vinner guld, och det är ju för att de egentligen satsade hårdare på Europa i år. Så att det är väl möjligen det då, att AIK kan falla ifrån för att de redan har gjort ursäkterna klara för att om de ska falla ifrån. Men Sundsvall då?
Ja, sen har vi bottenstriden då, som jag tänkte komma in på. Där vi har då nykomlingarna, som vi ju då överskattade lite, men det har vi redan tagit upp. Jag noterade att Helsingborg AFC 1-1 i lördags.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
AFC har 64% bollinnehav mot HIF 36 i den matchen. Det är ganska intressant att Helsingborg är så lite mer spelet ändå. Nu ledde ju de förvisso, sånt påverkar alltid bollinnehavssiffrorna. Men nej, HIF är en besvikelse. Men vad vi framförallt ska prata om här då, det är ju GIF Sundsvall. Som jag ligger där varmt om hjärtat, kan man väl säga.
Ja, det vet jag inte, men jag tycker det har varit kul att skriva om de senaste åren med all rätt, eftersom de har överpresterat så grovt sett till vilka medel de har. Det måste man, så är det ju, det är ju en sanning.
Hur djup är deras kris nu då? Alltså, som jag tolkade, nu har inte jag specialstuderat det här, men jag träffade Urban Hagblom i våras, och den bilden han gav då jämfört med vad som kommer fram nu, det får ju mig att tro att den här krisen kan vara avgrundsdjup. Alltså. Det är enorma ekonomiska bekymmer de förmodligen kan ha. Utan att jag kan gå in på exakt vad jag menar med det kanske, så ja.
Nej, men den ekonom-
de är riktigt illa ute.
Ja, men den ekonomiska krisen har ju varit just katastrofal i flera år. Det var ju bara att de lyckades dölja det med någon slags Jola Bero-trick förra året som ingen inte förstår vad de menade, men de började helt plötsligt, sa de bara att det är faktiskt ganska lugnt. Men det är det ju inte, utan det är fortsatt så att de hoppas jättemycket på att vara kvar i allsvenskan lagom till att pengarna blir fetare då med det nya TV-avtalet.
Annars är inte ens det hjälper.
Nej, det hjälper inte.
Nu har de ju alltså en situation där det helt plötsligt visar sig att de kommer gå 7-8 miljoner back mot budget, och då är det medräknat att de ska sälja spelare för 5 miljoner. Och det ska de ju först och främst göra. Så då är ju frågan, vilka ska de sälja här nu med tanke på hur de presterar?
Men vi kan börja med liksom, ifall det spelmässiga krisen. De har ju 4 raka förluster. Men alla samstämmiga rapporter från matchen mot Norrköping säger ju att Giffarna var det bättre laget.
Mellan straffområdena.
Ja, framförallt i den första halvleken. Och vi som har kollat på Instat då och kollat på de olika höjdpunkterna, vi ser ju att Linus Alenius av alla människor har 4-5, jag ska inte säga frilägen, men 3 av dem är frilägen och 2 av dem är 85% i lägen och bränner allt. Vilket är så sjukt oväntat sett till hur klinisk han var i inledningen av den här säsongen. Och om Linus Alenius missar 4-5 drömlägen, då vinner ju inte Sundsvall några matcher. Så att spelmässigt så som jag förstår det så var det här ett fall framåt verkligen för Giffarna, där de gör en väldigt bra insats borta mot Norrköping. Det de faller igenom är väl att de 3 mittbackarna inte riktigt funkar ihop och att den ack så viktige Erik Björkander, som ibland har varit petad men nu är skadad, inte kan delta, och att det är det största problemet eftersom den nye Blomqvist då, han kämpar hårt och vill mycket men inte riktigt redo än att leda det här försvaret i Giffarna, för det ställer ju väldigt höga krav på försvarsspelarna i Giffarna i hur de spelar. Så som jag förstår det så var det spelmässigt verkligen ett fall framåt, men att resultatet inte är bra nog helt enkelt.
Då ska jag testa en sak här. Kommer du ihåg vad jag sa i ett tidigt skede av när jag kom tillbaka här och började skriva om fotboll igen och vi hade dratt igång med Instat och allting och jag gick igenom bland annat Giffarna, så sa jag att Giffarnas förklaring till deras framgångar under 2018 är inte i så hög utsträckning deras egna spel, utan det är en mycket hög bidragande orsak Linus Alenius effektivitet. Den liksom delen föll någonstans bort. Man vill gärna förklara Giffarnas framgång med att deras bollinnehavsfotboll och deras fina passningsspel och så här. Så att, och samma tror jag det är nu. Jag tror inte heller att Giffarnas liksom metod helt har fallit igenom. Men däremot, när du inte har en effektiv Hallenius på det, då får du inte ut så jävla mycket av det. Och det går ju i linje med vad du säger om den här senaste matchen. Så jag tror att man tillskrev 2018 så tillskrev man Cedergrens metod för mycket cred i förhållande till vad Hallenius bidrog med. Och nu så tittar man för mycket på att metoden inte längre fungerar, när det i själva verket är Hallenius effektivitet som brister.
Ja, men så här, och sen är det också så här att Giffarna, när de ligger på kvalplats nu, det är egentligen, det är en rimlig placering sett till vad de har för ekonomiska medel att röra sig med. På det sättet så är det ingen skam för dem att ligga på en kvalplats. Samtidigt ska man säga att Giffarna aldrig har haft ett bättre lag. De har aldrig någonsin haft en bättre startelva än vad de har just nu. De har levt över sina tillgångar.
De har levt över sina tillgångar, så då ska de inte ligga där de ligger egentligen. Nej, de har ju för fan bränt stålar som ett topp 8-lag i princip.
Aha, de har inga löner överhuvudtaget, tror jag.
Och det, men inga överhuvudtaget?
Nej, inga höga menar jag. Han har ju en marknadsmässig lön, men i övrigt tror jag ingen tjänar.
Han har ju för fan en lön som motsvarar halva Norrlands BNP.
Nej, exakt, men i övrigt tror jag ingen tjänar mer än Robert Laul i Giffarna. Men
inte Matanero heller.
Alltså. Jag tror faktiskt att det är ganska låga löner bortsett från Hallenius. Men jag menar bara att det är en paradox del helt enkelt, att de har aldrig haft ett bättre lag nu. Egentligen, alltså rent spelmässigt så allting tydde på att de skulle fortsätta på samma sätt för att de förbättrade laget. Mm. De förbättrade till och med laget. Alla var ju rädda att de skulle tappa sina viktigaste spelare, men det blev ju tvärtom. Så för mig är det en stor överraskning att de är så pass svaga i poängplockandet än så länge.
Då glider vi över till läsarfrågor, för det är på det här temat. Borde Hammarby värva Linus Alenius nu när Kjartansson försvinner och rädda Giffarnas ekonomi och garantera sig att ha en bra målskytt även under hösten?
Ja, nej, men det är
väl... Och de pengarna på Hallenius?
Ja, det, man vet ju att Hallenius alltid har fortsatt alltid tala gott om Hammarby, även om det gick åt helvete under Nanne där i den andra sessionen. Han hade ju så ont i fötterna, Hallenius, han kunde inte använda vristen.
Var det Nannes fel?
Nej, men det gjorde ju att relationen kanske inte var den bästa. Han fick ju inte spela så mycket och Nanne fick spela, så var inte bra. Mm. Men jag tror inte han vill lämna Sundsvall. Nej. Jag tror att han tog beslut av att vara För man, han skulle kunna, alltså om man ställer upp i val, så tror jag att han har kunnat bli kommunalråd ganska snabbt, Hallenius. Han har ju liksom blivit en klubbikon och en lagpappa och en chefsideolog i det här Sundsvall. Så att, oavsett om Hammarby vill ha han eller inte, så tror jag att han vill vara kvar kan i Medelpad.
Kan han inte bo i 3 år i Stockholm och rädda lagets ekonomi då? Jävlar.
Ja, exakt. Det vore i och för sig en uppoffring om något. Ja. Men,
och i Stockholm har hon inte fötterna.
Ja, exakt. Nej, men visst, om Hammarby skulle lägga, fan vet jag, 15 miljoner på Hallenius, så skulle väl de ha kunnat göra en film.
Det är ju i fjärs mycket, men
ja, jag menar det,
men vad fan lägger de 5 så?
Ja, men det tror jag inte är värt för Giffan heller, för då åker de kanske ur.
Mm. Men ja, men det är ju alltid viktigare egentligen att lösa de ekonomiska kriserna än de spelmässiga, så är det ju.
Ja, men så har ju inte Giffan här resonerat de senaste åren.
Det är kanske dags att han börjar göra det nu.
Ja, jag tror i alla fall inte det kommer hända.
Nej, okay. En annan fråga vi fått är, det var en lång jävla fråga, jag sammanfattar den i spelschemat, underlagsbyten, skaderisk. Alltså jag tycker det har varit tydligt här nu i ganska många matcher och även med liksom stora lag som Malmö och Hammarby. Alltså det är mycket krämpor och de kan ju för fan knappt gå av planen när matcherna är slut. Alltså det här täta spelschemat i kombination med att de håller på och byter underlag och så. Alltså ja, det här är inte bra liksom. Och det är liksom inte, det påverkar kvaliteten negativt. Det är spelarna är halvskadade. Så här riktigt, det här är inte, jag tycker det har inte varit bra liksom. Så här ska det inte vara.
Vad skulle man göra annorlunda?
Ja, det vet jag inte. Men det är negativt. Det ser inte bra ut. Det är dålig bild av fotbollen. Mm. De hittar något annat sätt.
Mm. Det säger baksätesföraren Robert Laul.
Och så går, vad fan tycker du då?
Ja, men vad fan. Jag vill
ju bara matcha på söndagar, så du borde hålla med.
Ja, men absolut. Men då får man skita i sommaruppehållet.
Mm.
Hade du velat det?
Ja, alltså varför är det en månad sommaruppehåll? Det har jag helt missat. För att damerna spelar.
Ja, jag skulle anta att det är att man inte vill krocka där. Eller så är det Nations League eller någonting. Ja, det är
ja men det är ju bara ett landslagsuppehåll, ja, i början av juni. De exakt. Kan ju ha kört igång där. Vad fan, jag spelar ju i Chile. Då hann jag iväg på en cykelsemester på Gotland. Det var det enda. Sen var det träning igen. Och då cyklade jag runt den här jävla ön på en tandemcykel med en flickvän som fick kramp i låren efter första dagen. Så jag fick dra runt henne 6 dagar där. Så att klarar man liksom och en vecka sommaruppehåll i Superettan, så borde man klara det i Allsvenskan också, kan jag tycka.
Mm.
Slipper man de här extremt täta, konstiga perioderna.
Ja, men du har en poäng. Absolut. Sista frågan som du har tagit med här, som jag kan läsa upp då. Det är vilka fans toppar gnällsvenskan 2019?
Jag skulle tveklöst säga att IFK Göteborg.
Ja, jag håller med om det faktiskt.
Du håller med? Ja. Mm. Det fanns ju en tid då det här gnället var befogat, och det kan man väl säga att den tiden sträckte väl sig fram till början av den här säsongen när de besegra massa lag, de besegrar Helsingborg, de besegrar AIK och det låter ungefär samma sak efteråt, att ja, vi gjorde vår sämsta match någonsin. Så långt tyckte jag martyrskapet var befogat, men nu är det IFK Göteborg, är en storklubb, man är med i toppen, man har liksom haft en besvärlig tid som man har överlevt, nu kan man liksom inte hålla på och nu får man vrida tillbaka sin självbild till en storklubbsmentalitet istället och inte hålla på gnälla på allting och agera som martyrer och så här. Och det här rör ju framförallt fansen då. Inte liksom, jag tycker inte spelarna har samma attityd. Jag tycker Poja till exempel har en jätteprofessionell attityd. Och jag menar, för ett halvår sedan så stod ju han liksom på Kamratgården och skrek rakt in i tv-kameran om att dasspappret var slut och allt vad fan det var liksom. Alltså nu är det liksom inte en sekund och sånt där liksom, utan nu är det liksom professionella svar, fokus på nästa uppgift, vinna matcher, och jag menar det borde fansen också ta efter. Då frågar jag dig, vilka ligger tvåa i gnällsvenskan?
Ja, men du har ju
Norrköping har pekat ut, men nu tycker jag Norrköping har lugnat sig här lite grann.
Ja, jag tycker de är lugna. Jag tycker väl att de som, alltså om jag säger så här, överlag så tycker jag väl att det är ganska intressant att många av de mest aktiva supporterna, de jobbar ju nästan som, vad ska vi kalla, presskommunikatörer på deltid konstant liksom, på det sättet att de gör
för sina klubbar,
de gör ett obetalt arbete då, på det sättet att de söker upp minsta lilla text som kan tolkas negativt för sitt lag eller tv-inslag eller vad som helst, och då ska dissekera det för att visa upp vilka orättvisa citat eller texter det är om ens lag i hjärtat. Så att på det sättet tycker jag att det är ganska gnälligt över lag numera liksom. Men nummer två, ja, men det kanske är Malmö FF ändå. Det har vi ändå sagt flera gånger under året att de är ju Jag tycker de är ganska fryntliga och trevliga fans överlag, men de är lite för gnälliga sett till att de leder allsvenskan. De är lite för oroliga för spelmässiga små detaljer, sett att man kanske borde vara ganska lugn och trygg i att det ändå ser så pass bra och stabilt ut som det ändå gör att man leder allsvenskan.
Jag tror att de har liksom de har gått vilse i det här med kravställan på något vis, alltså att man måste ställa krav. Det är ju viktigt liksom, och så jobbar ju alla klubbar att man ska ställa krav, men många av fansen är liksom inte förmögna att se skillnad på prestationerna när det ska ställas krav, så det blir ett jävla gnäll hela tiden om man inte vinner typ matcherna med 7-0, och så kan det inte vara, för att då får ju kravställandet ingen effekt. Kravställandet måste ju vara att gå in med full kraft när det verkligen är dåligt. Andra halvlek mot Falkenberg, ja då ska det vara ett jävla gnäll liksom. Men man ska inte gnälla på att man bara vinner med 1-0 över Kalmar när man gör en jättebra prestation, för då blir liksom ingen skillnad i kravställandet. Då får det ingen effekt. Då blir allting bara en jävla kritik helt enkelt. Och det går liksom inte att se skillnad på vad som är vad.
Nej. Jag håller med.
Sista frågan hinner vi med. Det var en som undrar om vi kommer göra någon sån här specialpodd om övergångar och sånt. Och det kanske vi kommer ta upp som ett större ämne. Men jag tänkte lite på det. Det har ju varit en stor transfernyhet i veckan kring Benjamin Nygren där. 40 miljoner kronor till, vad fan var det? Genk.
Ja.
Mästarna i Belgien. Det skulle jag säga är en mycket bra affär för IFK Göteborg. Dels för att 40 miljoner är bra pengar sett till vad Nygren har presterat. Det är möjligen att han kan ha en större talangpotential kan man ju anse. Men sett till vad han presterat, en bra peng. Men också för att han är ju, det här är inga andra klubbar som ska ha pengar. Han är ju blåvitt produkt. Och därmed hamnar ju pengarna i blåvittkassan på ett helt annat sätt. Och också, det är inga agenter mig vetligen, i alla fall inte så många som brukar vara inblandade där, för han har ju knappt någon agent liksom. Så att jag tror inte att det kommer försvinna för mycket pengar där. Så att jag menar, om det är 40 miljoner här så kanske det är närmare i motsvarande mot vad som annars hade försvunnit, eftersom det alltid är totalsumman som kommunicerar. Det här kanske är att 50 miljoner i ett annat läge, fast så försvinner det massa pengar på vägen. Är det 40 miljoner här, ja då kanske det i slutändan blir att IFK Göteborg då behåller 35 av dem.
Ja, och sen så ska man inte heller tro att det kommer komma in bud efter bud efter bud. Det minns jag, det vet jag att Björn Westerholm ofta säger, att både på Alexander Isak och Kristoffer Olsson, det var inte så att det kom in jättemycket bud. Det kommer sällan in jättemånga bud, utan de bud man får så måste man verkligen ta på allvar och inte tro att det kommer komma ett lika bra till eller kommer komma ett bättre per automatik liksom, utan att får man ett väldigt bra, då skulle det till och med kunna vara lite oansvarigt att bara neka det i IFK Göteborgs situation, så att det kommer rädda hela föreningen om de säljer honom.
Nej, men man får ju tänka på att en klubb som Genk, de har ju massa Benjamin Nygrens så att säga att välja mellan, eftersom de tittar liksom på alla unga spelare runt om i världen, och så ska de bestämma sig vem av talangerna ska de lägga de här pengarna på, så ska det passa för spelaren och så vidare. Så ur det perspektivet har ju Westerholm helt rätt, det är en jäkla massa parametrar som ska stämma för att det till slut ska bli affär. Och titta på Benjamin Nygren, så har ju han haft problem mot Malmö, problem mot Hammarby, han har inte alls varit lika framträdande i de matcherna, och det är för att det har varit tuffa, tajta, täta matcher mot väldigt bra motstånd, och då är det ju snarare andra spelare som har klivit fram och varit bättre. Jag tycker Söder var bättre mot Hammarby, jag tycker Karasvili har varit bättre än Nygren i flera matcher, så att där så syns det ju också att han är 17 år, och på samma sätt så hamnade ju han i en löpduell med Widgren mot Hammarby. Och där tänkte jag på det, för jag har fått lite kritik för det här att jag kritiserade Nygren snabbt. Men i den löpduellen med Widgren, där ska han ju accelerera om han ska ha den riktiga liksom spetsegenskapen fort. Och det gör han inte. Han tar inte Nygren i den löpningen, eller han tar inte Widgren i den löpningen. Och Widgren är ju en jättesnabb spelare. Han är ju född på snö för fan uppifrån Östersjön. Så att det är klart att få Blåvitt 40 miljoner, ett bud på 40 miljoner på bordet, då tycker jag att de ska ta det.
Var det slutordet för idag?
Ja, det kan det väl få vara. Jag tackar dig Per Boman för att du kom hit som vanligt med dina kloka synpunkter. Och jag tackar er som har lyssnat. Den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka.